Vet inte om jag redan sa det eller om jag bara tänkte det. Men väldigt roligt att vara hemma är det i alla fall. Väldigt roligt också att komma hem och bli omfamnad av sig. Och man får höra välkommen hem och får se glada miner. Det är värre om någon skulle säga att det skulle vara bra om du ska vara borta lite längre. Men det känns väldigt, väldigt gott att komma hem. Och det känns nog riktigt så här hem, det måste jag säga. Det är klart man kommer hem till sin familj och så vidare. Det är ju oslagbart. Men det här känns också på ett väldigt starkt sätt som ens hem. Människor som man delar livet med, människor som man delar glädje och sorg med. Och så här. Och det är nog ganska ovärderligt. Fantastiskt att få lovsjunga också tillsammans. På tal om, jag ska inte prata så mycket om Israel, de judiska rabbinerna här idag nu, men lite grann hade ju präglat ändå man har varit där nere. Det var ganska intressant att höra dem säga så här. Den säger Harva ju fortfarande lite grann i det gamla förbundet. Och vi tänker ofta det gamla förbundet som någonting segt och någonting trögt och så vidare. De tänker inte alls så överhuvudtaget. Ni ska se det, de tar ut gamla testamentets bokrullar och börjar dansa med dem vid klagomuren. Då är det liv i luckan, så en österbottning känner sig fullständigt malplacerad. Men i alla fall så är det är verkligen liv och rörelse. Men de säger så här också, de talar om offertjänsten. Just det som Marina var inne på, men kanske inte riktigt fullborda, att när man bär fram ett offer, så är det värdelöst om man inte engagerar sig i det. Att vi tänker ju att det gamla testamentet och judendom, det handlar bara om gärningslära. Men de säger så här att det offer du gör, det är därför de har musik där. Så att det ska beröra oss också känslomässigt. Därför att när du engagerar dig i det du ger, så då har det betydelse. Och samma sak säger ju Jesus, står det i Nya testamentet. För Gud älskar en glad givare. Eller hur? Så det är inte bara att vi ger, utan det är också på vilket sätt att du får också engagera dig i det. Jag tror att det, ju mer vi lär känna av Gud, ju mer vi lär känna av hur mycket han har gett åt oss, ju mer också engagerar vi oss i det här att verkligen lovprisa honom. Det var gymnastik i skolan. Och den här dagen så stod fotboll på schemat. Men först innan man börjar spela så är det viktigt att man väljer lag. Så två lagledare utses som i sin tur då ska välja sina medspelare. Och du står där bland gänget, bland dina skolkamrater. Du går i lågstadiet om du funderar vilken klass du gick på. Du tycker om fotboll, men du kanske inte är sådär jättebra. Så man kan säga att du spelar hellre än bra, om man uttrycker det på det sättet. Du står där och hoppas att bli vald, och helst så fort som möjligt. Därför att det betyder någonting för dig. Men en efter en blir vald, men inte du. Och till sist så står du och en annan kvar. Och nu är det lag ett tur att välja. Och då händer det som inte får hända. Lagledaren i lag 1 säger till lagledaren i lag 2: ni får ta de där båda ni till ert lag. Och en våg på något sätt av besvikelse, förödmjukelse och skam sköljer över dig. Att fast ni bara var två kvar så blev du inte ens val, utan den andra laget fick ta dig och den här andra. Och du känner dig värdelös. Varför? Jo, för att inte du blev vald. Alla människor vill bli utvalda. I skolan, kanske du som sitter här har varit med om en sån här utväljelseprocess till och med. Där du inte blev vald fast du så ska jag önska dig. I skolan, på jobbet, bland vänner. Att bli vald visar nämligen att man har ett värde. Ett värde som människa. Därför gör kanske nästan de flesta av oss nästan vad som helst för att bli just valda och för att passa in. Om vi för över det här på den andliga arenan, så blir ju det här på något sätt, blir den här frågan ännu viktigare. Vad ska jag göra för att Gud ska välja mig till sitt lag? Va? Den frågan, det är ju lite mer, om vi sätter det i proportion, så är det lite viktigare än att få spela jumpan i det här bättre laget som vinner på en jumpa-lektion. Vad ska jag göra för att Gud ska välja mig? Varje religion ställer just den här frågan. Vad du ska göra för att bli vald. Och det appellerar ju på våran längtan att bli vald, så vi har väldigt lätt att komma in på det här också. Och man ser att Bibelns gestalter frågar det här också. Både på Gamla testamentet, men framförallt i Nya testamentet. Vad ska vi göra för att bli utvalda? Men Bibeln ger egentligen ett helt annat svar än vad vi väntar oss. Nästan som man skulle kunna säga de gånger som lärjungarna framförallt ställer den här frågan. Man skulle nästan kunna säga att den inte ens svarar på frågan. Så här låter det i Efeserbrevet. Paulus skriver i Efeserbrevet, det första kapitlet. Det här är ett ställe som vi har läst några gånger, men det passar väldigt bra in i det här sammanhanget också. Efeserbrevet 1 och 3, så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och all insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangelium om er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kom till tro tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Det här var ett långt stycke. Men det finns ett annat stycke när Jesus kommer till sina lärjungar. Det här är Jesus själv som säger. Och då blir det på något sätt ännu tydligare och ännu klarare. När Jesus får den här frågan så säger han i Johannes 15 och 16 så här. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er. Att ni ska gå ut och bära frukt. En sån frukt som består. För att Fadern må ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Och det här befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det här på något sätt, den här bibeltexten sätter allt det här i ett helt annat ljus. På något sätt, vad ska jag göra? Hur ska Gud utvälja mig? Hur ska Gud se mig? Allt det här sätts i ett annat ljus. Ingen av oss som är här idag, vakna upp en dag och tänkte att nu ska jag bli frälst. Du kanske tänkte att det var så det gick till. Men innan du har fått den tanken så har Gud arbetat på dig så mycket längre än du någonsin har kunnat tro och förstå. Bibeln är väldigt tydlig. Han har redan utvalt dig. Det budskapet är ju någonting som borde få våra axlar att inte vara så spända. Det borde vara en kris för massörerna här i landet om de troende skulle förstå att Gud har utvalt dig. Va? Du behöver inte gå med... Ursäkta. Sådär. Du behöver inte gå med spända axlar. Han har redan utvalt dig. Bibeln är full med det här. Om du läser din Bibel med den här förståelsen så kommer du att se att det var han som valde Abraham. Det var han som valde Mose. Det var han som valde lärjungarna. De valde inte honom i första hand, utan han valde dem. De valdes inte heller därför att de var bättre än andra. Eller hur? När han utväljer Israel, som vi har nu talat om, när han utväljer judarna, så säger han inte för att ni var ett större folk eller ett bättre folk eller på något sätt, utan därför att jag valde er. Och de här bibliska gestalterna valde han Abraham. Han var en avgudedyrkare. Mose, han var en mördare. David, han var en äktenskapsbrytare. Lärjungarna, många av dem, var lågutbildade fiskare. Hatade tullindrivare. Eller upprorsmakare, zeloter som gjorde allt vad de kunde göra för att störta det romerska riket. Men Jesus valde dem. Mitt i allt en dag så kommer han med Petrus och näten där. Han håller på och fiskar och donar. Vi har sett lite hur det går till nu när de fiskar. Sen Petrus, kom och följ mig. Ingen anställningsintervju. Ingen meritförteckning. Ingenting. Petrus, hur mycket har du hållit lagen och paragraferna? Vad har du gjort med Petrus? Utan Jesus kommer och säger till Petrus, följ mig. Alltså, om det är Gud som utväljer, så får vi slappna av. Eller hur? Om det är han som utväljer, så får vi ju slappna av och andas ut. Det handlar inte om att förtjäna hans godkännande. Det handlar om att ta emot hans utväljelse. Jag tror inte att vi är robotar. Jag tror inte att Gud skapar robotar som oavsett om man vill eller inte, så blir man insugen i hans stora dammsugare. Därför att han är ute på storstädning. Det tror jag inte. Va? Men det handlar inte om att förtjäna hans godkännande. Det handlar om att ta emot hans utväljelse. Att säga ja. Det är frälsning. Va? Vi har talat om det här i veckan med Anders och Marina. Och om just frälsning. Vi vet mycket i den här församlingen med lärjungaskap. Vi tror på lärjungaskap. Vi tror att vi är kallade att följa Jesus. Vi tror att vi är kallade att bli lika Jesus och så vidare och så vidare. Men det handlar inte frälsningen om. Frälsningen handlar om att säga ja till honom som redan har gjort allting klart. Till honom som redan kallar dig och mig. Det där var en liten ingress. Kan jag säga, det där har vi talat om tidigare och det är helt korrekt. Därför ska vi gå vidare nu och så ska vi fråga så här, om jag ska få den hostan i skick. Marina brukar säga, låt det som hela lungorna som kommer ut och hostar. lite så är det. Men nu ska vi ställa oss den här frågan. Vad har han då utvalt dig till? Hänger du med? Och om han utväljer dig, vad har han då utvalt dig till? För det första, vi har väl kanske en fyra punkter här nu, så det blir bra det här. För det första, och det här tycker du kanske är självklart, det här är en av de mest befriande punkterna. Så håll i dig. För det första, Gud har utvalt dig till att bli människa. Gud har utvalt dig till att bli människa. Han utvalde inte bli Gud. Han utvalde inte bli stålmannen eller någonting sånt. Han utvalde dig i skapelsen. Varför finns jag här, kan du ställa den frågan, om du är lite filosof av dig som Sebastian brukar fundera. Varför finns jag här? Jo, därför att Gud i skapelsen har utvalt dig. Det står i första Mosebok 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Han skapar människan. Varför då? Jo, därför att han ville ha människan skapad. Eller hur? Han kom inte till dig och frågade, har du lust att bli skapad? Eller hur? Är någon som har fått den frågan? Han är helt ofrågad, så skapar han dig. Eller hur? Och genom skapelsen, universellt då, och genom födseln, specifikt i ditt eget liv, så har han utvalt dig till att vara en människa. Det finns med andra ord inga misstag för Gud. Det spelar ingen roll hur du blev till, under vilka omständigheter du blev till, hur mycket dina jordiska föräldrar önskade eller inte önskade. Det finns inga misstag för Gud. Din födsel var ett uttryck för att Gud har utvalt dig. Va? Du tävlar med några andra, det ska du veta, det som kan biologin. Va? Du är inte ensam där på motorvägen. Det var andra och hårt simmade. Men du, din rackare, du simmar hårdast. Va? Det gjorde du. Eller hur? Det är för att Gud ville ha dig. De andra får någon annanstans och de led skeppsbrott i tron till sig. Men Gud höll sin hand över ditt simmande. Va? Så att du blev till. Så att du blev en människa. David uttrycker det så här i psalm 22. Det här är poetiskt. Om du vill så slut dina ögon och lyssna till min fina läsning. Han säger så här: det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila tryggt vid min moders bröst. Och lyssna här. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Va? Vilka ord, va? Varför, säger David, jo, därför att Gud har utvalt mig. Va? Lärjunge Johannes, du kanske har läst om honom. Alla de andra är väldigt kronologiska. Jesus gjorde det här och Jesus gjorde det här. Om man följer tidskronologin hela tiden, man kan följa honom i det heliga landet. Om man läser Matteus, Markus, Lukas. Därför att de är så kronologiska. När Johannes skriver, då fattar man ingenting. Nästan halva brevet är ju då skrivet de sista dagarna innan Jesus går till Golgata. Men han kallar sig själv så här: den lärjunge som Jesus älskade. Va? Betyder det att Jesus inte älskade de andra? Naturligtvis. Men han, Johannes, han upplevde att Jesus älskar mig. Jesus har utvalt mig. Och den här, jag skulle vilja på något sätt att du skulle gå härifrån med den känslan. Inte vad du har gjort, inte vad du har lyckats med, inte vad du har presterat, ingenting annat, utan bara med den känslan. Jesus älskar faktiskt mig. Han vill ha mig. Han skapar mig, han formar mig. På dig är jag kastad, ända från moderskötet. Tänk, man talar ju inte så längre. Men vi vänster gestalter alltid tala på det sättet. Gud har utvalt dig, han har skapat dig och han har fött dig till att bli en människa. Vi ska aldrig, det här är grunden också för vårt människovärde i den här församlingen. Det är okränkbart. Varför? Jo, därför att Gud har skapat dig. Eller hur? Därför är människans värde okränkbart. Därför har vi lagt ut den här kampanjen under hösten här. Att vi ska tala gott om varandra. Varför ska vi tala gott om varandra? Varför kan vi inte lite skvallra och lite förtala och lite tala lite skit bakom ryggen? Nej, det går ju inte. För då är vi emot Gud. Eller hur? Varenda gång jag öppnar min mun och säger någonting negativt om en medmänniska, så är det som jag ska tala det mot Gud själv. Jo, men han är inte... Nej, inga män. Gud skapar dig till människa. Ditt värde är oändligt. Ditt värde går inte att mätas i pengar. Gud utvalde dig till det. Det andra som Gud utväljer dig till, det är att han utväljer dig till frälsning i Jesus Kristus. Det första vi talar om, det var den första födelsen. Du föds in i den här världen. Den här världen är inte perfekt. Det vet du som är mer än 3 år gammal. Att den här världen inte är perfekt. Kanske du vet det redan när du är 2 nu för tiden. För det går så fort. Och så här. Men i alla fall, du vet att den här världen inte är perfekt. Men du föddes hit för att Gud ville ha det här. Du föds in i en ofullkomlig värld. Befläckad av synd. Och befläckad av en hel del också lidande. Men Gud i Kristus utväljer dig till att bli räddad. Räddad undan den här världen. Jag menar, vad håller vi på med i kyrkan? Det är inte bara att vi är en grupp som tycker att det är trevligt att samlas på söndagar. Va? Eller vi tycker att det är trevligt att gå på möt. Va? Det är inte det handlar om. Utan vi samlas här. Varför tycker vi att det är viktigt att samlas på söndag? Varför uppmuntrar vi dig att komma? Jo, därför att vi behöver uppmanas om att vi tror på en Gud som har stigit ner och räddat oss från den här världen. Vi tror på en Gud som hade sån omsorg om sina barn så att han steg ner och leder oss från mörker till sitt ljus. Från död. Död i det hänseende av att vara frånskild från Gud. Från död till till ett fungerande liv. Därför säger första Petrus brev, det andra kapitlet och den nionde versen så här: men ni är ett utvalt släkte. Hör du vilka exklusiva termer han talar om här hela tiden? Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, kanske du kan identifiera dig med det, att du har inte fått barmhärtighet, livet har handskats med dig hårt. När du kommer till Gud så får du barmhärtighet. Det var ett sånt är han. Så Gud har utvalt dig till att bli räddad. Vi skulle kunna ta ett helt bibelstudium på en 4-5 månader om bara den punkten. Men vi ska gå vidare här. Gud har inte bara valt dig, utvalt dig till att bli räddad. Du vet, vi har flyktingkatastrofen här. Människor blir räddade ur vattnet. Man är på väg över i en liten gummibåt, man kapsejsar. Man blir räddad ur vattnet, men traumorna finns kvar. Kanske såren, kanske ärren av tortyren finns kvar och så vidare och så vidare. Därför så kan du bli räddad, men du kan fortfarande vara skadad. Eller hur? Därför utväljer Gud inte bara till frälsning. Bara är nästan ett svärord i det här sammanhanget. Bara frälsning, det tar vi tillbaka. Men inte enbart till frälsning, utan han utväljer dig till ett heligt liv genom Kristus. Och många troende har en problematisk förståelse av ordet heligt. Därför vi tänker så här, vi är ganska lätt att förstå så här, att Gud frälser mig genom sin nåd, men sen måste jag ta mig i kragen och helga mig. Det är ungefär så långt från sanningen du kan komma. Vad är helighet? Vad är helgelse? Ordet helgelse eller ordet heligt kan också översättas som ordet helt. Helgelse, helighet är samma sak som ordet helt. Med andra ord, Gud kallar dig från söndrighet till helhet. Vi talar ju ganska mycket nu, speciellt miljörörelsen talar väldigt mycket om hållbar utveckling. Har du hört om det? Ja. Man talar om att vi måste ha en hållbar utveckling, vi måste avskaffa kärnkraftverken och vi måste sluta släppa ut. Och Volkswagen försökte släppa ut mindre än vad de sa, men det är nu som det. Det gör nog alla andra också, i och för sig. Så om du sitter och kör en Toyota så var inte så säker på din sak. Det kan nog hända att din bil också är lite fifflad med. Men det var inte det vi skulle tala om överhuvudtaget. Hållbar utveckling. Gud kallar dig till hållbar utveckling. Ja? Ibland kan vi som troende bli ganska tomma och ganska problematiska. Vi kan vara lika söndriga som vem som helst annan. Men Gud kallar dig till helhet. Va? Varenda en av oss så kallar Gud oss på en resa som gör oss mer och mer hel. För några år sedan talade jag om det, har säkert glömt det, eller om du inte glömmer mina predikningar så är ödmjukt tacksam. Men i alla fall, jag talade för några år sedan om när du kommer in i den himmelska hamnen. Vi kan ta bilden av dig på livets seglats som är din segelbåt och så vidare. När du kommer in i den himmelska hamnen så är Guds tanke med dig inte den att alla mästar, heter det pluralis? Mast, mästar. Mästar. Inte kan man säga mastar. Mästar. Mastar. Bra, då har vi fått språklektioner för idag. Alla mastar, det är inte menat att alla de ska vara brutna. Och det ska vara hål i båten och du sitter med öskar och febrilt bara ösar. Och precis när du kommer in i himmelska hamnen så får du simma i land. Det är inte så Gud har tänkt. Va? Även om vi tror att även som troende får jag möta problem. Jag får möta svårigheter, jag får möta både det ena och det andra. Men Gud kallar mig på en resa till helgelse. Till helhet, där jag blir mer och mer hel. Framförallt på min insida. Eller hur? Därför att det kristna livet, eller om du så vill, livet tillsammans med Gud är hälsosamt. Om våra andlighet i våra kyrkor leder till att vi lever ohälsosamma liv, då är det fel på oss. Och det sätt på vilket vi har kyrka. Eller hur? Livet tillsammans med Gud är hälsosamt där jag blir mera fri, där jag blir mera hel vart efter jag vandrar tillsammans med Gud. Så hel så att jag kan till och med gå igenom väldigt stora svårigheter och ändå uppleva att det är frid på insidan. Ändå uppleva att allt kan tas ifrån mig, men ingen kan rycka mig ur hans hand. Ingen kan rycka mig ur hans hand. Va? Bedrövelse, ångest, fara, nakenhet, svärd, dödad hela dagen. Slaktfår liknas med. Men ingen kan rycka oss ur hans hand. Det är en resa in i helighet. Det är en resa in i helhet. Att bli mer och mer hel. Från tomhet och meningslöshet till liv och innehåll. Det kristna livet är ett liv med substans. Eller hur? Det kristna livet är inte bara en massa bekännelse, utan det kristna livet är ett liv med innehåll, med mening. Andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder och systrar. Ni Herrens älskade. Eftersom Gud från början har utvalt er till att bli frälsta. Genom, lyssna här. Vi måste om det där, för du var lite ouppmärksam, kände jag. Eftersom Gud från början har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå fasta och håll ut. Stå fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligen och genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår far, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Ha? Fina verser, va? Den här boken vi ska läsa, den här är bra. Helgelsen är med andra ord ett verk av den helige ande som bor i mig. Okej? Okay? Helgelsen gör inte mera spända axlar eller mera på något sätt ansträngning, utan det är ett verk av den genom att anden helgar er. Med andra ord, genom att det Guds rikes, det Guds liv som har fötts på din insida får mer och mer ta form och uttryck i ditt liv. Okej? Okay? Du ska inte tro att anden eller dopet i den helige ande är en överkurs för några speciella. Det är en absolut nödvändighet. För det är skillnaden att få ta del av anden. Det är skillnaden mellan ett helt och ett söndrigt inre liv. Som också kommer att prägla din yttre verklighet. Kan jag inte vara hel om jag inte talar i tungor? Jo, det kan du. För den helige ande är inte bara tungotal. Okej? Vi tror på tungotal. Vi tror att varje troende kan få det som ett bönespråk, men anden är större än tungotalet. Okej? Okay? Så ta emot den helige ande och låt hans verk i ditt liv få förändra dig. Det har Gud utvalt dig till. Vi ska se ändå så att jag inte ljuger. Nej, det sista. Vi måste se vad vi har talat om hittills. Gud utväljer dig till att vara människa. Gud utväljer dig till frälsning i Jesus. Gud utväljer dig till helighet genom Jesus, och Gud utväljer dig till evighet tillsammans med Jesus. Från ensamhet till gemenskap. Va? Den här världen är full av ensamhet. Vet du det? Du kan vara omgiven av människor hur mycket som helst och vara helt och hållet ensam. Därför att ensamheten, den sitter lite djupare ner. Det är inte gott för mannen att vara ensam, sa en vis Gud en gång. Han visste vad han talade om. Ja? Ensamheten är ett gissel. Också ensamheten av att inte ha människor runt omkring sig som sina vänner är ett gissel. Men det finns något större. Vi har fått gemenskap med himmelens Gud. Och den gemenskapen kommer aldrig att släppa. Tänk dig. Vi är inte här bara för något trosatser. Vi är här för att vi har kommit hem. Vi har kommit hem. Från ensamhet till gemenskap, från tomhet till fullhet. Det har Gud kallat dig till. Ja? Han har kallat det rent objektivt så att du har det, men han har också kallat det att det ska få bli en upplevd verklighet i ditt liv. Ibland är det lite skillnad på de två sakerna nämligen. Okej? Okay? Himlen, vad är det? Det är gemenskap med Gud. Helvete, vad är det? Jo, det är ensamhet, frånskillnad från Gud. Mycket mer så än allt eld och alla grejer andra som du har bilder av, eller harpor och gator av guld som det står om i Bibeln. Men mycket mer än det, essensen av himmel, det är gemenskap med Gud. Essensen av helvete, det är ensamhet, frånskillnad från Gud. I första Korinterbrevet, det första kapitlet och den fjärde versen, så står det så här: jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. För i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om tal eller insikt, eftersom vittnesbörd om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Här hör du hur viktigt evangelium är. Vittnesbörd om Kristus har fått stadigt fäste bland er. Därför saknar ni inte heller någonting av någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Och lyssna, han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Så står det: Gud är trofast, som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Vi är de rikaste som finns. Jag säger det, vi är de rikaste som finns. Det här, allt det här har han kallat oss till. Ett till bibelställe. Första Johannes, det tredje kapitlet. Och den första versen. Första Johannes, tredje kapitlet och den första versen. Så står det så här: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Ja. Världen känner oss inte därför att den inte lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är nu inte uppenbart, men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli honom lika. Om du tycker det är lite med Kristus likheten än så länge, så har vi gott mod, det kommer att bli bättre. Vi ska bli honom lika, för då får vi se honom som han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Okej? Okay? Mina älskade, vi är nu Guds barn. Johannes hade inte så stor insikt i vad det skulle bli, men vad kan bli mer? Jag tänkte när jag läste det här bibelstället. Va? Vi är nu Guds barn, det är så högt du kan komma, eller hur? Det är den bästa positionen som finns. Och allt det här har Gud kallat dig till. Min bön för dig är, när du går härifrån idag, att du ska känna att Gud verkligen är trofast. Jag vill att du ska känna att han har utvalt dig till gemenskap med sig. Och genom insikten av det här, så tror jag att du automatiskt kommer att få en förnyad längtan efter att lära känna honom. Ja? Ibland kan vi säga att du måste lära känna honom. Varför då? Jo, när du får uppenbarelse om vad han har kallat dig till. Det är som Paulus säger, han säger: då måste jag lära känna honom. Och det säger Paulus i slutet av sina brev, i slutet av sitt liv, när man tycker att han borde vara den som verkligen har känt honom. Men när han skriver hur underbar han är, säger: honom måste jag lära känna. Han har utvalt dig till gemenskap, och det i sin tur ger dig en förnyad längtan efter att lära känna honom, umgås med honom. Det är bra att du är världsvan. Det är bra att du inte har krupit in i någon håla, stängt in dig från den här världen och klätt dig i säck och aska och håller dig borta från allt och alla. Det är bra att du är världsvan. Det är bra att du lever, vi är kallade att leva mitt i den här världen. Men var inte bara van i den här världen. Bli också bevandrad i Guds värld. Jag skulle säga det till oss, vi som lever mitt i den här världen, mitt där allting pockar på, vi har impulser och signaler hela tiden med en massa saker. Det är inte nödvändigtvis fel i sig. Men bli också van i Guds värld. Så att du vet vad han har för tankar om dig. Så att du vet vad han tänker om dig. Därför att hans tankar om dig är mycket bättre än någon annan impuls du kan få. Varför? Jo, därför att så älskar Gud dig att han utgav sin enfödde son. För att när du tror på honom så ska du inte gå förlorad. Utan du ska ha evigt liv. Ska vi ställa oss på våra fötter?